Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Äntligen får jag väl ändå säga.
Äntligen, äntligen. Det känns så bra att tala med dig nu när du har blivit så mycket äldre och liksom mer mogen.
Ja, men jag känner det själv också. Alltså, ja. Fyllde år. Jag älskar ju att fylla år. Och, alltså, ja, du skickade en så fin hälsning till mig. Jag fick en hälsning av dig, Cecilia, och några andra vänner i Finland och Sverige och på andra ställen i USA på min födelsedag. Och ja, men är det, alltså det är kanske det finaste man kan göra för någon annan, att skicka en kärleksfull hälsning.
Ja,
jag satt och grät framför
det. En så himla, himla bra idé. Jag tror att det var din kompis Frida som drog ihop det här. Även om det var Magnus som bad mig skicka, men...
Ja, men det var Frida som satt ihop.
Frida hade ett finger med i spelet också.
Ja, verkligen.
Nej, men jag älskar såna här, så jag har ju skickat till Cecilia också när hon fyllde år borta i...
Just det.
Amerikat. När hon också bodde där. Och jag körde samma grej. En tagning, inget smink. Det måste vara äkta. Det får liksom inte vara tillrättalagt.
Ja, men det kändes verkligen som du. Det var hästar, feminism och kärlek med i det meddelande. Och det är väl det enda människor behöver. Ja, och lite vin.
Vad har du läst i veckan, undrar jag nu?
Åh, det är du som ställer mig den frågan. Jag gillar det. Jag gillar
helt radikalt.
Du slänger om allt i den här podden. Jag har läst så mycket. Jag har läst Kärleken ett tamdjur av Peter Sandström, en finlandssvensk författare.
Tamdjur.
Tamdjuret.
Ja.
Och så har jag läst Hannele Mikaela Taivasalos I slutet borde jag dö. Som också, Hannele Mikaela Taivasalo är också en finlandssvensk författare. Och så har jag äntligen lyssnat klart, inte helt klart, men 95% har jag lyssnat på Lydia Sandgrens samlade verk. Som jag vet att
du har läst. Typ klart.
Ja, men alltså, den är så himla lång så det får väl räknas som att
man är färdig med den. Jag tycker det är en bedrift. Ja.
Så den, och jag vet att du har läst den, så den vill jag absolut tala med dig om. Men vad har du läst?
Jag har läst eller lyssnat på Spegeln och ljuset, Hilary Mantel, och den recensionsdagen i september. Jag har inte fått den på svenska än, men jag var så himla taggad. Det här är ju alltså den brittiska författaren som tog succé med trilogin om den historiska figuren, höll jag på att säga, men han är ju på riktigt Thomas Cromwell, som var rådgivare åt King Henry i England på 1500-talet, och den här trilogin heter Wolf Hall, Bring Out the Bodies, alltså För in de döda, och den här då The Mirror and the Light, Spegeln och ljuset. Så, vad gjorde jag då? Jag såg att den fanns inläst av en prominent brittisk skådespelare på brittisk ljudbok, så att säga, på den plattformen som jag prenumererar på just nu. Så jag körde på. Peppe, jag fattade ingenting. Jag har lyssnat på en hel roman på typ medeltidsengelska med 41 000 olika karaktärer. Och mind you, det var ju liksom typ 18 år sedan som den här Bring Out the Bodies kom. Så när jag var inne i de här Tudor, i Tudor-världen och fattade vad alla de här människorna gjorde och vilka det var. Nu kommer jag ju inte ihåg, eftersom jag är 40, vad är jag, 47. Ja, då är man lite senil. De borde haft en sån här recap för er nu nytillkomna lyssnare här. Kom ihåg att Thomas Cromwell är den här. Jag började googla på så här, cast of characters, Mirror and the Light och såna här saker. Jag hittade inte en enda lista på. Du vet, man vill ha som när man läste Sagan om ringen som barn. Jag vill ha ett sånt där träd. Förstår du?
Jag får exakt vad du menar. Åtminstone en lista på vem folk är och hur de är relaterade till varandra.
Hillary, det går inte på det här sättet. Det måste vara mycket lättare att förstå.
Men herregud Karin, om du inte fattar det här, vem läser den här boken då?
Men jag ska göra så här, att jag ska läsa den utmärkta, som jag vet att det kommer vara, översättningen till svenska. Och då kommer allting falla på plats. Men jag var ju ändå tvungen att lyssna klart hela skiten. Det tog ju ett par veckor. För att han som läste upp det här var så himla bra, och det är ändå på något sätt spännande. Även om jag bara fattar helt så är det spännande. Och sen är det också det här, man vet ju att han kommer falla offer för bilan. Alla som har läst historia vet ju att Thomas, alltså vi vet ju premissen liksom, att Henry VIII har en jäkla massa fruar som han hugger huvudet av i parti och minut. Och dessutom alla rådgivare som han då tycker har sinkat honom på något sätt. Och det är något så fasansfullt med det där, att man känner Thomas Cromwell så väl vid det här laget och vet vilken fantastiskt, det har ju Hilary Mantel gjort bra, att vilket jäkla geni som är född i den yttersta fattigdomen. Och så har han klättrat upp till att bli privatsekreterare, Lord Privy Seal åt Henry Tudor då. Alltså näst mäktigast i hela riket. Det är ju otroligt i ett sånt här feodalsamhälle. Och han blir ju hela tiden pissad på av alla de här Nobel-adelsmännen som ingår i Henry Tudors hov och krets. De tycker att det är fruktansvärt att den här uppkomlingen har så mycket makt. Och det är ju också de som konspirerar mot honom naturligtvis. Och sen så får han hela tiden i uppdrag, Henry bara, ja, nu vill jag gifta mig med henne. Nej förresten, jag vill inte det längre, för att hon lyckades inte ge mig en son. Och då gör vi så här, att vi gör om. Jag tycker inte längre att England ska vara katolskt, för att jag orkar inte hålla på att betala skatt till påven. Så vi gör om, vi blir protestantiska. Alltså det är inga små uppdrag som Thomas Cromwell får i knät. Det är så här, kan du fixa och byta religion här? Ja, och sen så gör han det. Och då... Så eftersom då England plötsligt blir protestant istället plötsligt, när Thomas har jobbat halvt ihjäl sig och påven har skickat en bannbulla och det har blivit kaos i övriga liksom Frankrike och övriga katolska världen, och alla börjar hata England, då så säger ju också Henry så här, ja men gud vad skönt, för nu min hustru Catherine, hon är ju katolik, så det betyder att vårt äktenskap inte är giltigt, och hon är alltså inte Queen of England, och vår dotter kommer inte bli prinsessa. Ja, jag vill bli ihop med den här assnygga Anne Boleyn, den här rödhåriga tjejen som är så läcker och pratar så bra franska, så att hon är ju också protestantisk, så nu blir hon min fru. Och Catherine kan vi sätta på något gammalt slott tills hon ruttnar bort, vilket de också gjorde. Och sen så tröttnade han på Anne Boleyn, för hon inte, som de sa, gav honom en son. Det här var ju långt innan man visste att det som ligger i mannens pung som avgör vad barnet har för kön. Det har ingenting med kvinnan att göra. Men nej, hon var ju värdelös, Anne Boleyn, för att han fick ju inte någon manlig arvinge. Sen så visste ju inte Henry att det barn som de fick tillsammans blev Elizabeth, alltså... Ja, jag tror att det var Storbritanniens största monark genom alla tider. Vilken, ja, där kan man ju snacka om regent. Men det var ju bara en liten tjej, som rödhårig tjej, som kom ut där. Så att då var det dags för Anne Boleyn att mista huvudet. Och vad gör vi för att hon ska bli av med henne? Jo, vi hittar på att hon har legat med sin egen bror och varit otrogen. Och sen så får då Thomas Cromwell rigga den smutsiga affären. Ja, och sen så vill Henry, den åttonde, vill han bli ihop med någon som heter Jane Seymour. Hon verkar söt, fixa till det på något sätt då. För jag är ju egentligen inte gift överhuvudtaget, för en var, råkade ju vara katolik och en råkade vara otrogen, så att vi, de gills inte de där äktenskapen, så att vi tar den här Jane Seymour. Ja, sen så råkar ju hon dö då, så det var ju tråkigt, så då vill han ha en ny fru, och sen så fixar han, Thomas Cromwell en ny fru, och sen visar det sig att hon var för ful och tråkig för Henry, så då måste de hitta på någon ny anledning till att hon inte. Då vill han bli katolik igen. Alltså så där håller det på. Fattar du? Vilket jobb.
Men, vet du vad? När du, innan du, alltså jag tänkte fråga dig. För att, alltså Heroly Mantle, den här serien är någonting du har chattat om så länge vi gjort den här podden. Alltså nästan så där som folk chattar om att man ska börja med CrossFit. Alltså, eller gå med i Jehovas
eller att de är veganer. Alltså,
ja. Nej, vet du vad? Det där
jag
är bara,
hej, jag heter Karin. Jag läser Heroly Mantle.
Ja men det skulle du kunna ha på ditt visitkort om folk sysslar med såna fortfarande. Det borde vara din liksom Twitter presentation. Men vet du, alltså det är ju spännande när du pitchar den så här, är det ju väldigt spännande. Så nu behöver jag inte ens, för min nästa fråga var att varför ska man hålla på och läsa de här böckerna, men nu förstår jag ju, det är ju, alltså man älskar ju ändå underhållning som samtidigt ger lite utbildning.
Sen är det ju också fruktansvärt brutalt. Det är ju verkligen så att du får gå till, sitta i tauen tills du ruttnar bort, om, även om du råkar vara prins, eftersom din moster har kommit på att du inte, alltså, eller så får du gå ut på morgonen och bli halshuggen. Det var ju inte så där att som är svenska politiker som har råkat porrsurfa en gång för mycket, att man blir liksom satt i kylskåp och så får man bli landshövding i Dalsland eller någonting. Nej, det är bara chop chop, hej då. Och dessutom så i det här feodalsamhället, är du inte i kungens gras just nu, om kungen tycker att liksom, du har gjort bort det eller hittat på att du har gjort bort det av något skäl, då försvinner hela familjen också, får ju, hamnar ju liksom på obestånd i princip.
Men det är ju lite så här nordkoreanskt, alltså om man, ja, flyr Nordkorea så blir liksom, ja, man är tre generationer bestraffade.
Ja,
så man vet,
traitor,
att man kommer kanske undan. Ja, men då är det liksom inte bara du som lider, utan alltså dina barn och barnbarn kommer att bestraffas för att du är en förrädare.
Mm. Det är som Game of Thrones, det här med treason håller de ju på att hota mig hela tiden. Förräder, ja, du din kung? Det är ju små diktaturer och inte så små heller för den delen. Ja, det var ett brutalt samhälle, och det är ju där, jag kan ju förstå varför Hilary Mantel blev så fascinerad av den här historiska figuren. Just att han liksom kom ifrån någon familj där han blev, pappan tror jag var smed och bryggde någon äcklig öl av något slag och var superalkoholiserad, höll på att slå ihjäl honom, och så på andra sidan Thames då, det var ju liksom, där bodde böset, där bodde pöben, och vid de här gyttiga stränderna, där växte han upp, och så lyckades han då, för att han var så fruktansvärt intelligent, och för att han förstod marknadsekonomi. Det var ju det som gjorde att Thomas Cromwell liksom steg i rang, för att han lyckades göra de han jobbade för förmögna, för att han förstod hur, han förstår affärer funkar, och han säger saker i den här boken som, jag vet inte om Mantel har fått det här från hans brev eller dagböcker eller om hon har hittat på det. Det spelar egentligen ingen roll, men det är ändå fascinerande att han hade den här, han förstod liksom hur ett rikes maskineri måste fungera. Hur export och import och handel och alla olika kuggar i hjulet. Medan de andra noblessen då, som är födda in i rikedom, de har ingen aning. De har ingen aning om hur man styr ett rike. De kan inte. Det enda de kan är att smida ränker och se till att smöra tillräckligt för kungen. Och skrämma undersåtarna tillräckligt mycket. Så att han är ju så mycket smartare och mycket mer kompetent än de här andra höga herrarna som han då måste defer to hela tiden och förhålla sig till. Ja, nu börjar jag igen. Okay. Nu ska jag sluta prata om det här.
Nej, men det, jag tycker det faktiskt är otroligt fint när man verkligen älskar en text så mycket. Men det som vi har talat om hundra tidigare podden, så är det som man är nykär och får liksom bara vill prata om objektet för ens kärlek. Det är lite samma sak när man läser någonting riktigt bra. Man bara, lugn, behöver inte nämna den här boken hela tiden.
Nej,
men
precis.
Så uppstår ett tillfälle som man bara själv kan se.
Ja, för några år sedan när jag höll på, för Bring Out the Bodies kom ju inte så himla långt senare än Wolf Hall. Och det har ju varit rätt mycket snack i de litterära kretsarna, framförallt i Storbritannien. Varför tar det så lång tid för Hilary Mantel att skriva den tredje delen? När kommer den tredje delen? Hallå, har hon skrivkramp? Är hon deprimerad för att...
Gud vad jobbigt att
det är så jobbigt att ha ihjäl den här historien. Vi vet ju att han måste dö eftersom det är liksom en faktisk människa. Och vi vet att han blev halshuggen till slut, och hon kanske har för ont i hjärtat liksom. Eller är det att hon är sjuk? Hon har rätt dålig, krass, liksom, krass hälsa, Hillary. Och sen så i någon intervju när den här boken äntligen kom, så sa jag, men alla frågar mig och spekulerar. Det var bara svårt, helt enkelt. Jag tycker det var så skönt att hon sa det.
Ah,
det var freaking svårt att skriva den här boken. Och det är klart det är svårt, för att det är så... Det är så komplext på ett sätt att en person liksom faller från härskarens graser, och hur de här intrigerna, hur man underminerar varandra. Men
också att det ska vara historiskt korrekt.
Historiskt korrekt och ändå inte liksom snast. Alltså det är ju lätt med såna här intriger att det blir lite Falcon Crest-känsla. Att det blir liksom lite fjantigt. Det måste vara trovärdigt.
Men hon gör ju, alltså, det är ju inte så jättenbart från Curtis Sittenfelds Rodham. Alltså förutom att då Hillary faktiskt lever och det här är dagsaktuellt. Men det handlar ju också om att skriva fiktion om någonting som verkligen har hänt. Ja, i mina drömmar händer det alltså, men...
Men jag har läst en till bok den här veckan som jag älskar jättemycket, men jag kan prata om den sen.
Bra.
Så kör.
Jag vill nämligen tala om Lydia Sandgrens samlade verk. Som, för jag har ju lyssnat på den i... Alltså,
200 år.
Ja, men verkligen. Jag bara lyssnar.
På kvällen, du har själv verket fyllt liksom 58.
Ja, gjort. Ja. Alltså, jag liksom, i början kämpar jag verkligen, så det går ju inte att lyssna på en bok innan man ska somna, för man somnar ju på 2 minuter, och trots att man har den där sleep timern, jag är alltid otroligt optimistisk när jag lägger in, jag bara, vi lägger den på 40 minuter liksom, och sen somnar man efter 3.
Ja, jag vill vara som du, jag sätter den liksom på 40 minuter så somnar jag efter liksom 78 minuter.
Nej, är det sant? Men liksom, det är verkligen
så egentligen har du lyssnat på ungefär en tredjedel av samlade verk.
Ja.
Men det gör inget, jag tror att du har fått geisten liksom, du har fått...
Men jag har fått den, och jag liksom, det var så befriande för mig när jag kände så där att fan, shit samma, nu bara kör vi liksom. Det får jag fatta liksom, men som du säger, jag fattar vad det handlar om. Alltså Martin, Gustav och Cecilia är ett gäng i Göteborg på 80-talet. Någonstans på vägen försvinner Cecilia efter att Martin, hon har fått barn, och jättemycket liksom namedroppande av filosofer och författare.
Det är eventuellt så att du kan den här intrigen för att jag berättade den för dig för en månad sedan.
Okej. Det kanske är så. Det kanske verkligen är så. Men jag får ändå säga, du var ju verkligen inte otroligt imponerad. Du sa att det tar fart mot slutet, men jag tänkte, jag tänkte så att ska jag verkligen fortsätta?
Men jag sa ju att det var typ de sista 20 sidorna, det är de du inte har.
Nej, men jag kommer att ta dem. Jag kommer att ta mig an dem. Men alltså, men vet du, jag måste verkligen säga att det kanske för att jag, för det första jag läste om den var ju alla, det var ju otroligt det var en massa hyllningar, och sen kämpade jag på, men jag blev ändå inte så imponerad, och sen hade du spelat in podden, och du var sådär, men att Peppe, jag vet inte om det är värt det, men så fortsatte jag ändå, och det var kanske det för att jag hade sänkt mina förväntningar som gjorde att jag tyckte väldigt mycket om den. Alltså jag tycker att Lydia Sandgren är en väldigt duktig författare. Jag håller fortfarande med dig om att det var liksom kanske lite för många, eventuellt lite för många namedroppande av allt hon kan inom kultur och filosofi och liksom musik och Ja, men samtidigt så, fan, det är liksom, den här, så skulle den här boken tydligen se ut.
Ja, så. Jag känner precis som du, vad fan, det är okej, kör på liksom, du är bra,
ja.
Jag gillar det, who cares? Ja.
Precis, och sen är den, och det är kanske också därför att jag kommer liksom lite vidare nu och den börjar ta fart. Jag tycker verkligen att det är, alltså, det är kul att lyssna på den och det är kul att... Och jag håller ju själv på att skriva en roman just nu och jag tänker mycket på att hon är skicklig rent tekniskt på att skriva.
Otroligt skicklig.
Jag liksom lyssnar
alltså,
på den.
Hon är ju debutant. Det är ju, man blir väldigt glad och längtar efter hennes kommande böcker.
Ja, jag känner i och för sig så otroligt dålig själv.
Som kommer förhoppningsvis vara lite kortare, önskar jag mig.
Och som sagt, den själva historien, liksom, Cecilia, och det här är ingen spoiler, men för att, eller så är det en spoiler, men det har du redan sagt i ett avsnitt, så nu kommer den en gång till. När Cecilia då försvinner, den här...
Som Cornelis Vreeswijk sa, Cecilia försvann, kan någon säga hur?
Ja, precis. Då och liksom, då får den ju, när man börjar liksom nysta upp det här, vad hände egentligen, då får den ju liksom ett annat tempo, den här romanen, och jag tycker att det är ganska, varför inte, fan vad bra att ha liksom ett intro på 600 sidor då, eller 650 sidor, och sätta igång själva historien. Nej, men imponerad. Men vet du vad, precis innan du och jag ska börja spela in den här podden, du gjorde jag min vana trogen, så brukar jag så snabbt ögna igenom recensioner. Och den här, alltså, samlade verk är ju otroligt hyllad. Men alltså, Jonas Tente i Dagens Nyheter har skrivit en så elak recension om den.
Jag tycker inte den var elak.
Jag
tycker att den var balanserad. Den var inte oförblommerat hyllande. Den plockade ut precis det här som du och kanske jag sa för några veckor sedan, att it's trying too hard lite grann.
Ja, det sa du faktiskt. Men jag tycker att den är elak. Han skriver så här, vänta, att det är dråpliga karikatyrer och att det är en basic culture for dummies. Okej, det är roligt. Jag fattar liksom att roliga, liksom, lite elaka recensioner är ju de roligaste recensionerna att läsa. Men det känns ändå som en liksom pik mot alla som har läst boken. Och,
ja, det där kanske var lite surkulturgubbe som inser att det här är en fruktansvärt begåvad ung kvinna.
Lite så här von Oben liksom.
Lite så, det kan jag känna kanske, det har du rätt i.
Ja, och så känner jag också att folk som läser den och verkligen känner att de blir lite bildade av den. Alltså, jag tänker att alla som, åtminstone inte jag, jag kan säga att jag verkligen inte, jag är som inte lika bildad som Lydia Sandgren. Jag skulle inte kunna namedroppa alla de här, liksom, all den här konsten, kulturen.
Då har du ändå levt på den tiden.
Som hon gör. Ja, men precis. Jag känner, då känner man sig som, eller kanske bara jag som har någon sorts bildningskomplex då, men då känner jag mig liksom lite dum att jag har, att ja, det här är liksom, det här är basic culture for dummies. Och fan, då tar jag väl upp den här boken och lär mig någonting då. Nu säger jag inte att det här var kanske, okay, nu säger jag inte att jag läser den här boken för att bli bildad, för jag såg för mycket genom den för att kunna bli det. Men jag tycker, okay, det är liksom,
rekommenderar
det är lite
du den här till, om du tar dina, de kompisar som skickade filmer till dig här, utom jag själv då, men som var med när du fyllde år här nu. Rekommenderar du den här boken?
Ja, men det skulle jag faktiskt
rekommendera,
göra.
Rekommendera den till våra läsare, lyssnare, menar jag.
Ja, det tycker jag också. Ja,
varför?
Ja, jag tycker också att det finns... För att jag tycker att Lydia Sandgren är... Jag tycker att hon är en bra författare. Sen håller jag med dig att det här är som ingen perfekt bok, men det finns väl inte. Den är kanske lite för lång, men samtidigt finns det... Fan, en sen då liksom. Bred ut dig, kvinna, liksom. Gotta ner dig i detaljer och var långrandig.
Var Knausgård... Faktiskt, do it.
Exakt.
Bara vräk på med all din pretension och all din överintelligens och din förmåga att formulera dig och bara skryt om det. Jag gillar det också. Ja. Hon är faktiskt Karl Ove. Det är det hon gör. Hon gör en Karl Ove. Och det är det som kanske, även om jag tycker kanske att Jonas Tente hade lite rätt i vissa av sina reflektioner, men det som du tycker är elakt, och som kanske är elakt med det han sa, det är att han hade förlåtit Karl Ove att vara liksom...
Ja, men det tror jag verkligen också.
Men när det är en ung tjej så är det liksom lite töntigt. Då ska man klappa lite på huvudet.
Men jag tycker att han har lite en sån från ovan. Och så här också, det är alltså först mot slutet som Sandgren förtjänstfullt börjar knyta ihop denna säck av plågsamheter. Ah, fan, är det verkligen en säck av plågsamheter?
Nej, det är det inte. Ja, Nej, det är det inte. Han har inte läst klart. Det är ingen av de där människorna som läser klart. Nej. Särskilt inte såna här långa böcker.
Och det är
otroligt hur ofta, för jag brukar också scanna recensioner när jag liksom väl har tänkt ut min egen take på en bok, så brukar jag göra för, ja.
Och
då är det så otroligt ofta att de bara citerar första kapitlet och den första premissen, och man märker att ni har fan ingen aning om vad som hände i de två sista tredjedelarna. Och det kanske är skitstressigt om man är underbetald och man är kulturrecensent och bla bla bla. Men det blir ju så pinsamt tydligt ibland, tycker jag.
Men jag håller
och sen så läser alla vad The Guardian har skrivit och sen så gör de som en rewrite på det.
Ja, fan vad synd. Mm. Men vad fan, kör hårt Lydia Sandgren, säger jag.
Ja, faktiskt. Jag tycker att hon är den... hon är den nya Karl Ove, höll jag på att säga. Och det är faktiskt en... litterär, nu är det ju autofiktion och hej och hå, men jag tror nog ju för sig att den unga kvinnan i boken har lite att göra med Lydia.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här blir en bra segue till den bok jag ska prata om nu, som heter Topeka-skolan. The Topeka School. Jag vet inte hur man uttalar Topeka. Topeka.
Nej, strunt samma. Vi är inte noga med sånt i den här podden.
The Topeka School heter den i alla fall av en författare som heter Ben Lerner. Det här är också i den knausgårdianska, sandgrenska skolan. Någon form av autofiktion. Och Ben Lerner har skrivit, det här är liksom amerikansk samtida litteratur. Han har tidigare skrivit två hyllade romaner. En hette 1004 som jag tyckte var fantastisk. Och den blev jämförd med... ja, Karl Ove Knausgård och Rachel Cusk också, som jag vet att du har
just
läst
det.
En del.
Ja, jag gillar Rachel Cusk.
Och den här är liksom som en prequel till de här två första romanerna. Det är samma huvudperson. Mm-hmm. Och den är sent 90-tal i liksom scenariot. Så det är rätt mycket igenkänning på det. Och den är i Topeka i Kansas, där den här Ben Lerner själv växte upp. Och det är någon över, som alla andra hans romaner, så är någon överintelligent, överbildad. Och lite som faktiskt i samlade verk. Det är en författare som skriver in en del av sig själv som överintellektuell, jävligt smart, lite lätt missanpassad, men ändå på något sätt, se här vad det blev av mig. Trots att jag inte fick ligga men, så himla
en
mycket.
En amerikansk dröm liksom.
Ja, men så är det ju också lite i den här samlade verket. Är det inte, och även i Karl Ove Knaus, eller i Min kamp då. Är det inte smärtsamt ofta som författares huvudpersoner är en yngre version av dem själva? Fast jävligt smart och jävligt intellektuell och som... liksom hånglar, i det här fallet då hånglar upp sin flickvän och då börjar han göra liksom referenser till olika kosmiska fenomen som man behöver kunna väldigt mycket om för att förstå, med fosforljus och sen så går han in i fel, det är ju en rätt rolig scen nu, förlåt, men nu är det en scen från i början av boken i alla fall då, men han går in i fel hus, han ska hämta någonting hos sin flickvän och det är ett område där alla hus är sådär, du vet, little boxes on the hillside, alla är tic-tac-i likadana, och så går han in i fel hus och hinner liksom hela vägen upp till badrummet innan han inser att oj, shit, det är ju det andra radhuset som hon
det är
bor.
Cool.
Det är faktiskt en rolig scen. Men då gör, istället för att tänka åh, fuck, jag måste ut härifrån, så är det så här, så gör han någon slags filosofisk liksom reflektion kring jag vet inte, det blir liksom något existentiellt av det hela. Och så smart är de flesta inte när de är 19 och ett halvt, men så nej, är de här huvudpersonerna, och det kanske behövs, för annars händer inte så himla mycket. Det händer inte så mycket i såna här böcker överhuvudtaget, vilket vi ju just konstaterade, men det som jag tycker är skillnaden med, mellan The Topeka School och hans tidigare böcker är att det här, det finns flera perspektiv. Man kommer också in i huvudet på Adams föräldrar som är psykoterapeuter och väldigt så där medvetna typer. De bor där i Topeka där det finns en stiftelse som är, det är någon slags psykiatrisk, psykologisk institution som drar dit en massa tänkare från hela världen inom psykiatri och psykologi, och de är väldigt progressiva och framåtänkande och intellektuella. Och när Adam växer upp mitt i det där, och Kansas i övrigt är ju liksom ärkekonservativt och väldigt religiöst. Allt det här hade varit trevligt, men kanske inte så händelserikt om det inte hade varit så att vi också kommer in, vill lära känna en annan karaktär som heter Darren, som är en kompis till Adam. Adam är inte bara snygg utan, eller smart, utan han är även ganska snygg och är lite populär då, trots att han är, ja, lite kufisk, men hans killgäng har liksom adopterat en så här tönt, du vet, sånt som händer ibland. Mm. Och det känner man lite igen, tyvärr, från sin egen.
Händer det på riktigt, eller händer det bara i amerikanska
filmer?
Nej,
det händer på riktigt. Alltså, kommer inte du ihåg på gymnasiet att det fanns så här lite halvtöntiga människor som det coola gänget på något sätt adopterade som pet, liksom?
Oh, ja, precis.
Som fick vara clownen, alltså, som fick vara så här crazy, ja. Och bara kolla på mig, jag är så himla tjock. Eller kolla på mig, jag kan göra
kostnad av sig själv, liksom.
Och det är det mest smärtsamma att bevittna, därför att den här personen vill så himla gärna vara med i gemenskapen, att hen gör våld på sin egen liksom
sin egen integritet,
sin egen liksom integritet. Ja, och det gör så himla ont, och det är i alla fall den här Darren, han är den typen liksom. Darren, han får vara med ibland, och sen så typ i såna här sociala liksom, ska man säga, sån här social dynamik, får vara med ibland, men ibland blir bara droppad, du vet, nu är partiet för coolt, vi kommer inte ta med den här tönten, och vet ju inte när, är jag inne, är jag ute, är det varmt, är det kallt, och det där fuckar ju såklart upp en person, och vi förstår ganska snart att Darren kommer göra någonting hemskt. Det här kommer liksom trigga någonting hemskt.
Mm.
Och den här, vad ska man säga, pådrivande faktorn gör att den här romanen är mer intressant än de tidigare. För mig i alla fall, eftersom jag alltid vill ha en intrig. Jag vill alltid att det ska finnas en framåtrörelse.
Ja, jag är likadan.
Det är därför det är lite lätt plågsamt när det inte finns en framåtrörelse. Nu försvann ju Cecilia liksom i samlade verk, men det hade behövts kanske att Cecilia mördade någon, eller, ja, förlåt. Nu svor jag i kyrkan.
Det kanske försvann lite tidigare.
Ja, kanske försvann efter 550 sidor istället för 600. Men du förstår vad jag menar i alla fall med Topeka School. Den är, jag tycker att Ben Lerner är jättebra i den här boken.
Då ska jag läsa den.
Ett familjedrama. Jag läser från baksidan här. Ett magnetiskt familjedrama om språkets makt, åtrå, psykoterapi och vänskap som krackelerar. Ah, what's not to love?
Vet du vad jag tror?
Släng in några hästar bara så är jag hemma.
Alltså den där att liksom ha en framåtlutning och en handling, det gör det på något sätt skönt för en för som läsare, eftersom man bara, man kan sätta sig i en vagn och liksom åka med boken.
Ja, man bara, det bara rullar på liksom.
Och jag fattar att det kanske, alltså alla böcker är ju inte såna, alla kanske inte vill läsa några böcker, att det finns böcker man bara vill läsa för fantastiska formuleringar eller liksom filosofiska tankar och frågor, men det är ju ändå, alltså det är väldigt skönt att bli omhändertagen av en författare, när man känner att jag är trygg här, alltså det här är en berg-dalbana, jag är trygg, men liksom säkerhetsbältet sitter ändå ordentligt, så jag kommer liksom inte att falla ut eller att tappa bort mig, utan vi är nu, okej, nu åker vi.
Och för en gångs skull tänker jag inte gnälla någonting om översättningen, jag tycker den är utmärkt. Jag var till och med tvungen att kolla upp vem Andreas Lundberg var.
Men vet du, det får jag också säga, att samlade verk, jag måste, nu har jag inte kollat upp vem det är som läser upp den på ljudboksversionen.
Jo, men den är så jättebra uppläst. Ja,
visst är den
så
det?
Bra.
Så otroligt behagligt att lyssna på den.
Mm. Alltså, det var skönt att inte vara på göteborgska, för den är tillräckligt göteborgsk.
Topeka School, hette den så, den som du nu rekommenderar? Mm.
Topeka skolan.
Okay. Jag ska också tala om Kärleken, ett tamdjur av Peter Sandström. Men innan vi går över till den ska jag vilja tala om en bok som både du och jag kastade oss över, men som vi båda fann ganska tråkig. Nämligen Gia Toledos Falsk spegel på svenska. Och Gia Toledo är alltså en journalist och kronikör. Hon skriver för bland annat The New Yorker. Och jag vet, jag har läst hennes texter förut och faktiskt tyckte att de är bra. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men jag reagerar gärna på hennes namn för att jag liksom sparar någonting som hon har skrivit för att tala om antingen den här podden eller Magnus och Peppes podcast. Men, och jag har haft den här Falsk spegel nu uppe som pdf på min dator i, jag vet inte, sen jag fick den som pdf för liksom många veckor sedan. Men jag kommer bara inte vidare i den.
Nej, var för tråkig.
Visst var den otroligt tråkig, men vad,
får man ens säga det?
För hon är ju feminist och liksom skriver,
hon är intelligent och det är en ung kvinna. Hon skriver om samtida populärkultur och internet. Varför tycker jag inte att det här är kul? Varför?
Nej, jag kan inte heller sätta fingret på varför det. Sen läste både du och jag en recension eller en essä liksom i Svenska Dagbladet. Skriven av, hur vi kan lägga upp den, det är bakom en betalmur såklart. En lurad generation, konsten att förvandla skitsnack till guld. Och det handlade om det här Gwyneth Paltrow-feminismen som också...
Just det, jag läste den också. Mm.
Ja, men som handlar om att om du bara är tillräckligt snygg och framgångsrik och gör pengar. Det är på något sätt liksom, att det är feministiskt i sig att vara framgångsrik kvinna, oberoende på vilka andra kvinnor man stiger på, liksom på vägen upp till att bli. Det här Sheryl Sandbergs lean in, liksom, att bara ta för dig så kommer det gå bra. Att kvinnor som inte är framgångsrika har bara liksom inte tagit för sig tillräckligt mycket.
De har inte gjort det, rätt val.
Och det är ju en otroligt grundanalys, eftersom man då inte liksom överhuvudtaget tänker på, men då ignorerar man helt att folk startar från olika håll, folk har olika hudfärg och olika funktionalitet och så vidare. Och att det är liksom ingen slump att Gwyneth Paltrow är jättekänd och jättesnygg och därför som Goop går så bra och att hon är rik från början liksom. Och det handlar ju också, den här... texten om i Svenska Dagbladet handlar mycket om Girl Boss, alltså grundaren till Nasty Gal, det här klädmärke som heter Sofia Amoroso, som också hade en tv-serie på Netflix.
Det visar sig, tror jag, är att... ganska amerikansk, eller så är jag bara för gammal, men det här är en amerikansk succéentreprenör. Det är typ som Isabella Löwengrip fast i USA.
Ja,
kan man,
just, fan vilken bra jämförelse. Ja, exakt så är det. Ja, men fan bra. Och att med en sån här, på något sätt väldigt så här grundanalys att feminism är som inte kanske är aktuell längre, men jag vet inte, det är kanske därför som det är inte är så intressant att läsa om det här, för det är väl ingen nytt att feminism inte handlar om att man per definition bara för att vara framgångsrik kvinna inte är en framstående feminist. Alltså man kan ju vara, alltså man kan ju hata kvinnor och vara en framgångsrik kvinna. Jag menar, och det är bara en viss sorts kvinnor som... Och en viss sorts kvinnor har det helt enkelt. Vita, snygga, rika, unga kvinnor har liksom lite rätt att ta sig fram och bli framgångsrika. Det handlar inte om att de ska vara duktigare på något sätt. Men så jag tänker att det kanske är därför som den här Falsk spegel på något sätt inte är så intressant. För den är... Alltså man hade kanske väntat sig mer, eller jag hade väntat mig någonstans en ny analys eller någon slags mer knivskarp analys. Nu är det ju mest... lite hur internet började och folk som har vuxit upp liksom med att olika, alltså som praktiskt taget vuxit upp med sociala medier, hur de rör sig på sociala medier och hur
men
de ser på världen.
Är jag nu en så här Jonas Tente bitter person när jag säger så här, blir inte de här intelligenta, välformulerade unga journalisterna, millennials som skriver om såna här samtida saker som typ Greta Thurfjell eller allt vad de kan heta, kommer de inte undan med förgrunda analyser ibland?
Ja, du tänker så här att varje tidning vill ha liksom en kulturskribent som är ung kvinna som kommer med den.
Häftig, eller man, eller, som är liksom så här, jag är millennial, jag kan det här, jag kan skriva om den här låten om wet ass pussy på ett sätt som är kul. Alltså jag vet inte, Fredrik Strage börjar bli för gammal så vi måste ha någon ny
person. Man blir liksom en token för att man är en ung och rivig kvinna.
Och så kommer man undan med ganska, vad fan, alltså det vill inte... Är det så skarpa analyser i den här boken verkligen?
Nej, men jag tycker faktiskt inte det. Och jag alltså full disclosure, har jag verkligen inte läst sluten för jag tyckte inte den var så bra. Jag försökte hoppa, det är ju en, alltså det är ju, som alla fattar som lyssnar på den, det är ingen roman utan det är liksom en bok med essäer och texter som Gia Toledo har skrivit. Men kanske det är bara sånt att kanske det också handlar om att sådana här texter som handlar om internet åldras väldigt snabbt. Att det helt enkelt inte är intressant eftersom vi har diskuterat det här för några år sedan och nu gått vidare och liksom tagit analysen till en ny nivå och att vi liksom, och det som skrevs 2014 känns otroligt gammalt.
Man kanske inte ska ge ut essäsamlingar om populärkultur eftersom det åldras så himla snabbt.
Nej, alltså precis. Det... Eller kanske ge ut dem långt senare när det, liksom, när det, här liksom, när det är historia, när man kan liksom nostalgiskt se tillbaka och inte, för det känns, ja, det känns ju inte som en särskilt fräsch analys. Eller fräsch, men alltså ny. Alltså, ja.
Det står att hon skriver om religion, ecstasy, athleisure, alltså så här, lyx, alltså folk som går runt i sportkläder, som ni gör i Kalifornien hela dagarna. Bar, det var ju den där trenden med att man skulle hålla på och gå på gym, gympa med någon ballettstång.
Ja, just
dyra
det.
Dyra sallader.
Så håller folk på ännu här med i LA åtminstone.
Bar, jag trodde det var helt ute. Inte det, so 2016, eller?
Ja, jag har ingen koll. Jag liksom har aldrig varit på ett gym i hela mitt liv, så jag kan inte kommentera gymtrender.
Ja, det är i alla fall väldigt större. Jag har varit på bar classes när jag var i USA. Det är som en så här sträng ballettlärare som talar om för en att man ska sitta och stå och göra plié. Varför utsätter jag mig för det här?
Ja, alltså det där med stränga lärare. Jag tänkte säga så här att jag vill inte ha någon som skriker åt mig vad jag ska göra, men jag har faktiskt noll problem med det när jag sitter på en hästrygg och en tränare är sträng mot mig.
Då är det är ju den sjukaste kulturen av dem alla. Alltså där får man ta så mycket skit. Oj. Ja, det är värt en hel podd i en annan podd, hästpodden som vi ska göra någon gång. Då får vi prata om det.
Den feministiska hästpodden.
Ja, precis. Och där tappade vi 40% av de manliga.
95.
Ja, du, men Gia Tolentino, vad säger vi om den då? Jag tycker så här, nej, faktiskt inte. Om du inte liksom är superintresserad av amerikansk populärkultur som det var för 4 år sedan.
Nej, den kan man hoppa. Falsk spegel kan man faktiskt hoppa över, tycker jag.
Men den, återigen, i alla fall den här essän som vi pratade om hur... Det är ett misstag att trycka ihop finansiell framgång som en kvinna har med att vara feminist. Den är smart och den är väldigt aktuell. Den är liksom ständigt aktuell på något sätt.
Kanske det är det, att man liksom, det är inte feminism att köpa en tröja det står feminist på.
Nej, jag tänker på när jag tjatar med, som jag har tjatat om förut, men när jag pratar om med min gamle far om det gamla bondesamhället som han tycker var så fantastiskt och den moderna tiden och bla bla bla, tröttar ut människor, och det finns många poänger där, men och då säger jag som jag alltid gör att det gamla bondesamhället var fantastiskt för de som hade råd och hade stora gårdar eller tillgångar eller mark, men för statarlängorna var det inte så himla kul. Men det fanns så många mäktiga kvinnor så ger han bara exempel på så här herrgårdsfruar som styrde och ställde.
Ja, men precis.
Vad pratar vi om nu? En promille av befolkningen. Men vadå? Men, jaha.
Men USA är ju det gamla bondesamhället. Exakt,
det
så är det ju här.
Det är ju fortfarande så att fattiga kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar och de kan inte göra de här valen. Nu måste vi också bara säga, lyssna på Patrik. Lundbergs sommarprat. Faktiskt gör det.
Ja, han är, ja, fy fan
vad smarta, bra. Det är så jävla spot on så att det inte är klokt. Alltså det går inte att välja för fattiga kvinnor. Det går inte att göra bättre val för att ta sig ur sitt klassfack.
Nej.
Så var det inte i det gamla bondesamhället och så är det inte idag.
Men vad ska vi göra då? Det är där man kan göra, rösta, vara aktiv, förstå hur det här samhället fungerar och förstå att det liksom, vi inte lever i en tid där individuella val på något sätt skapar framgång för andra människor. Alltså det för att jag är framgångsrik betyder ju inte att vem som helst kan bli framgångsrik. Nu säger alltså inte att jag som Peppe Öhman är framgångsrik, men du fattar vad jag menar.
Men jag tycker det är så himla intressant, för jag är så jätteglad över Kamala Harris appointment som vicepresident.
Jag vet.
Potentiellt då, men bara inte hela hennes historia försvinner i så här, jag kom från ingenting, men
nej, jag
minsann gnuggade händerna och arbetade häcken av mig och se hur jag, se vem jag är idag. Det är att göra det för enkelt.
Nej,
men amerikanska folket eller hela världen älskar sådana historier.
Ja, men vet du vad, det som man måste tala om, att alla de som har banat väg för en, de som kanske inte har nått toppen, men det att hon har kommit så långt handlar ju om tusentals andra kvinnor som har förberett henne för att komma så här långt. Alltså, det är ju, alltså att alltså då Hillary som är ju otroligt mycket mer privilegierad än hon, men bara att hon kom så nära, det är ju också, hon har ju som banat väg för Kamala Harris. Men, och sen såklart tusentals kvinnor som vi aldrig kommer att veta namnet på. Ja, det är fan, feminismen är kollektiv. Ska vi dra den slutsatsen?
Ja, men en framgångssaga är ju också kollektiv. Även den här Thomas Cromwell, han hade inte blivit den han blev om han inte hade typ adopterats av Bishop Wolsey när han jobbade där i köket och visade sig vara duktig på räkenskaper. Och hela den sagan är också full av att han själv lyfter upp liksom fattiga ungar som är klipska och försöker ge dem ett nätverk och att det funkar. Men nog om detta. Jag tror att jag måste gå vidare i livet här nu. För att nu skriker min familj på att jag måste komma.
Men herregud, jag har ju inte ens talat om att kärleken är ett tamdjur ännu. Ge mig fem minuter så
ja, absolut.
Pratar jag om den. Peter Sandström skriver om hur det är att närma sig 60. Hur allt blir sämre efter att de fyllt 50. Och sen blir det ännu mer liksom så bara, ja, men blir livet... Alltså, det sker en massa förändringar till det sämre.
Menar
han 60 man
kärleken
kommer.
Är ett tamdjur eller menar han sexlivet?
Jaha, nej, jag tror jag menar kärleken.
Okej, okay. Ja.
Ja. Men kanske,
men jag förstår, på vilket sätt då? Ja.
Han är om... Ja, fan, det vet jag faktiskt inte varför, hur han menar det. Men han skriver om... Han skriver om hur det är att vara vilse när, vilket är ganska uppfriskande faktiskt, hur det är att skriva det, hur ett vilse när ens barn växer upp och flyttar hemifrån, och hur det är när ens mamma som alltid har varit otroligt handlingskraftig och liksom en trygg roll i ens liv, när hon plötsligt börjar vara över 90 och liksom gammal och inte riktigt klarar sig själv längre, hur alla liksom roller förflyttas, och hur det är att ha en, alltså huvudpersonen är gift och har en bra relation med sin fru, åtminstone någorlunda bra. Och, men han har också en älskarinna, och älskarinnan vill ha sitt och liksom, och hans relation med sin syster som plötsligt också förändras. Liksom, det här huvudpersonen är omgiven av kvinnor där, och kvinnliga relationer som, ja, men det är som det har hänt någonting i, någonting förändras i dem. Inte alla nödvändigtvis till det sämre, men det är många svängar där. Och jag tycker att alltså Peter Sandström är en otroligt bra författare. Och han skriver...
Men har han inte skrivit exakt den här historien förut? Förra gången du recenserade honom. Det är som en finsk version av alla Geir Gulliksens böcker. Vad är det med alla de här medelålders skandinaviska männen som skriver om hur jävla svårt det är att vara medelålders skandinavisk man? Och man måste ta hand om frun och älskarinnan och barnen och sin gamla mamma. Och bara, men... What else is new? Fuck you! Jag orkar inte. Det enda som är bra med det här, Peppe, det är att den heter Tam Djur och att du säger det så himla
fint. Du får höra mig säga ordet djur i podden.
Ja. Förlåt, men Peter Sandström.
Han är så fin person.
Men det här orkar jag inte höra den här historien en gång till. Nej.
Ja, men
det är inte relevant.
Jag förstår vad du menar. Alltså jag hör dig, och när du faktiskt ser det, jag sitter ju liksom inne i den här boken just nu, men jag hör mig pitcha den för dig och du tar den här analysen, fattar ju, du har ju helt rätt. Men jag tycker ändå den är, alltså den är sorglig, den ger mig faktiskt ganska mycket. Jag är ju inte en man i övre medelåldern, men det, alltså den ger mig lite ångest. Jag vet inte om det är för att jag nyligen fyllt år, för att jag lider verkligen inte av liksom någon slags åldersångest. Jag känner att mitt liv är på topp som det är nu. Men det känns ändå, alltså jag blir inte lockad att bli 60 när jag läser den här. Det är på något sätt. Men det kanske också är någon slags här finsk eller österbottnisk, jag vet inte, någon så här österbottnisk, vad heter det?
Maläs.
Nej, men så här, vad heter det? Man kallar det melankoli.
Ja.
Som någon sån här österbottnisk melankoli som gör att, som jag inte riktigt vill identifiera mig med, för att jag vill inte vara melankolisk. Jag vill inte vara en melankolisk finländare. Jag kanske bott för länge i USA för att jag bara liksom en, någon beskrev mig som en peppig mediaperson. Det vill jag absolut inte vara heller. Men det är, jag blir liksom, fan, jag vill inte, ja, jag blir inte så upplyft av att läsa den. Nu känns hemskt att bli äldre när jag läser den.
Men vet du vad? Det är helt okej att våga säga. Vi har ju högt i tak i den här podden. Man får säga att man vill bli underhållen av en bok. Man får också säga att man vill bli glad. Eller att man vill bli ledsen. Eller att man vill känna starka känslor av en bok. Och kanske, det här kanske är en jättebra bok. Precis som, jag kommer ihåg Laudatur eller vad den hette som du pratade om för några år sedan. Som låter lite snarlik. Men det kanske inte är en bok för dig just nu.
Nej.
Kanske något som din pappa ska läsa eller din bror, nu har jag ingen brorsa, men alltså,
vad jag vet om.
Magnus, jag vet inte. Men just nu är det här inte en bok för dig. Så kan det vara. Du väljer, säger tack men nej tack och tar någonting annat. Det är okej, Peppe.
Åh, tack Karin. Åh, vad skönt
att du sa det. Jag befriar dig från den här boken.
Gud vad skönt, för jag vill verkligen inte säga att den är dålig i den här podden. Jag vill bara säga att det inte är min bok. Just nu i alla fall.
Nu måste jag gå och äta middag.
Måste man så måste man. Det har varit ett otroligt nöje att få tala om böcker med dig, Karin.
Det är alltid ett otroligt nöje att tala med dig om vad som helst. Och tack snälla för att ni följer oss, ni lyssnar på oss, att ni hör av er. Och glöm inte att kommentera på Mellanradnapodden på Instagram, mellanradnapodden@gmail.com eller hur ni nu vill göra. Skicka en brevduva. Ja. Puss och kram.
Ni hittar oss. Puss och kram, ha det fint.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.